Här börjar drömmens uppfyllelse av Lucy Maud Montgomery, inläst för Saga, Egmont 2016, av Lisa Karlhed. Så mycket olika mot förr. Skörden är bärgad och sommaren är slut, småsjöng Anne Shirley och blickade drömmande ut över de mejade fälten. Hon och Diana Barry hade plockat äpplen i Grönkullas trädgård, men nu satt de och vilade sig i en solig vrå dit lätta tistelfjun kom flygande, burna av vindfläktar som ännu var sommarljumna och doftade av ormbunkarna inne i spökskogen. Men allt hos landskapet omkring dem talade om höst. Havet brusade doft i fjärran, fälten låg kala och förtorkade, strödda här och där med gullris. Dalsänkan där bäcken flöt förbi Grönkulla lyste av purpurvioletta astrar och mörka speglande vågen var blåare än någonsin. Det har varit en härlig sommar, sa Diana och vred småleende på den nya släta ringen på sin vänstra hand. Och fröken Lavendels bröllop liksom satte kronan på det hela. Hon och hennes man är väl nu långt bort åt Stilla havskusten. Jag känner det alldeles som om de varit borta länge nog för att ha hunnit fara världen runt, sa Ann med en suck. Jag kan inte tänka mig att det bara är en vecka sedan deras bröllop stod. Allting är så förändrat. Fröken Lavendel borta, pastor och fru Allan borta. Så enslig prästgården ligger där med alla sina fönsterluckor stängda. Jag gick förbi den igår och fick en känsla som om varenda människa i den hade dött. Aldrig får vi en pastor så snäll som herr Allan, sa Diana med övertygelse. Det ska väl komma en massa provpredikanter hit i vinter kan jag tro, och rätt som det blir det ingen predikan alls. Och du och Gilbert borta. Åh, så enformigt och tråkigt det kommer att bli. Du har ju din fästman, lilla du, svarade Ann och såg självmaktig ut. När ska fru Lynde flytta in, frågade Diana, som inte tyckte så hört Anns inpass. Imorgon. Jag är glad att hon kommer, fast också det blir en faslig förändring. Igår plockade Marilla och jag ut varenda sak ur gästrummet. Vet du, jag tyckte det kändes riktigt svårt. Det var naturligtvis dumt, men jag tyckte att vi begick ett helgerån. Det där gamla gästrummet har alltid varit som en helgedom för mig. När jag var liten tyckte jag att det var den underbaraste kammare i världen. Minns du hur jag längtade efter att en gång få ligga och sova i en gästrumssäng? Men inte i Grönkullas gästrum. Oh nej, visst inte där. Det hade varit för hemskt. Där skulle jag inte kunnat få en blund i ögonen av pur vördnad. Jag gick aldrig genom det rummet när Marilla skickade mig dit i något ärende. Nej, jag tassade på tå genom det och höll andan som om jag varit i kyrkan. Och det kändes som en lättnad när jag var ute ur det igen. George Washingtons och hertigen av Wellingtons porträtt hängde där, ett på vardera sida om spegeln. Och de såg på mig med så bister uppsyn, helst om jag råkade titta mig i spegeln, som var den enda i huset där mitt ansikte inte blev alldeles förvridet. Jag undrade alltid hur Marilla vågade ha storstädning i det rummet. Och nu är det inte bara sopat och fejat, utan alla möbler och saker är utburna. George Washington och hertigen har blivit förvisade till stora farstun en trappa upp. Så går det med denna världens store. Och det är aldrig roligt att få sina gamla helgedomar skövlade, även om man vuxit ifrån dem. Åh, vad här kommer att bli ensamt när du har rest, klagade Diana för väl hundrade gången. Och du ska ju resa redan i nästa vecka. Men än så länge har vi ju varandra, sa Ann muntert. Jag är visst inte glad över att jag ska resa, må du tro. En sådan huskatt som jag är. Och du talar om att bli ensam. Det är väl snarare jag som borde jämra mig. Du stannar kvar med fullt upp med goda vänner omkring dig. Din egen fred är inte att förglömma. Men jag blir ensam bland idel främlingar och kommer inte att känna en levande själ. Utom Gilbert och Charlie Sloane, sa Diana. Ja, Charlie Sloane, han blir mig förstås till stor tröst, medgav Ann. Och så brast båda dessa oförbättreliga manceller ut i gapskratt. Diana visste på pricken vad Ann tänkte om Charlie Sloane.